Det här är en podcast från heavyunderground.se.
Varmt välkommen till podden som vi ska prata lite med. Hur uttalar man bandnamnet? Saturnalia Temple eller?
Saturnalia säger jag, men jag vet inte, vissa
engelsmänniskor
kanske säger Saturnalia,
men... Ja, men spelar ingen roll. Vem har jag äran att prata med?
Ja, det är Tommy, jag grundade bandet och sjunger, spelar gitarr och skriver musiken och texterna.
Ja, men precis. Vilka fler spelar i bandet då?
Ja, det har ju, jag gjorde ju skivan här och den spelar jag in själv. I stort sett, jag hade två gäster då, Paul Delaney och Tim Cole. Men efter jag hade spelat in skivan så tänkte jag att det här vill jag ju göra live. Och då pratade jag med två gamla vänner då, Pelle och Gottfrid Åhman, om de var sugna på att hänga på och köra live, och det var de. Så att då liksom började vi repa efter jag hade gjort skivan då.
Mm.
Att det, just nu så är det Pelle och Gottfrid Åhman då, och det är ju live, men de kommer kanske att spela på lite grejer också i framtiden.
Ja, spännande. Har det liksom varit tanken att ha lite olika medaktörer när du spelar in?
Ja, alltså genom bandets historia så har vi liksom... Det har ju varit en del medlemmar som har kommit och gått sådär. Alltså när jag startade det här bandet, det var ju 2006 någonstans där. Och ja, körde på med en trummis då. Och sen blir det ju ofta så att vissa kanske har andra grejer som drar, kan inte spela ute kanske. Eller du vet, det handlar ju om sådana grejer. Och då kanske någon inte kan fortsätta. Tar man in någon annan och sen kan det någon annan som inte kan köra. Du vet, det är många band som... har den grejen, för att det är ju liksom, ja, det kräver ju dels ett visst fokus och intresse, och liksom det, ja, så att det är väl jag som har liksom drog igång det här och som har liksom hållit det levande, och ja.
Vilka fördelar ser du med att liksom det kan vara olika bandmedlemmar från släpp till släpp?
Ja, alltså det är ständigt den här frågan liksom, som klassiska band är ju en sak liksom, man tänker sig ett band som verkligen är samma personer från början, alla är liksom väldigt deltagande och liksom, så att du får den här liksom kärnan i ett band där du har, alltså verkligen alla bidrar och skriver och alla verkligen så här, va. I det här fallet så, ja, alltså jag startade det här för att jag hade en vision som jag ville genomföra liksom, och jag har ju skrivit musiken och texterna och producerat igenom liksom hela bandets karriär, och då blir det lite grann att, ja, alltså som den här skivan gjorde jag ju på egen hand, och även på To The Others så då hade vi en amerikansk trummis, Tim Cole, och han kunde ju komma över under en period liksom, och mitt sätt att komponera och sådär är ganska instinktivt, intuitivt, jag hade inte liksom, ja, jag kunde inte anpassa mig till hans schema riktigt, så att han körde på några låtar och sen hade han åkt till USA, och då valde jag att spela trummor på några låtar. Så att tog det andra skivan till exempel, så blev det lite grann att, ja, jag gjorde ganska mycket själv där också. Så, men jag tycker inte att det är så viktigt, liksom, utan resultatet är det viktiga, musiken. Så att i det fallet skulle jag säga att själva det som kommer ut liksom är det viktiga, inte liksom vilka som spela på det, och då kan det ju bli så att jag kanske gör en skiva själv, eller så har jag band plötsligt igen, kan det mycket väl bli.
Mm. Spännande grepp, men om man ska liksom se din musikaliska skolning, alltså hur är den? Det låter ju som att du har hanterat många olika instrument, det är ju inte självklart att man kan spela sitt grundinstrument såklart, men sen att gå in och spela trummor är ju inte världens enklaste, tänker jag.
Nej, alltså i början så var det väl så när jag var liten liksom. Jag började spela elgitarr kanske när jag var 7 liksom. Något sånt där. Och började spela i band när jag var 11 och så. Så att det började tidigt. Men jag ville alltid spela trummor. Men ja, det blev elgitarr liksom. Och någon gång i Det var ju mitt första riktiga band som jag startade i Umeå då, Nocturnal Rites med Fredrik. Vi körde i death metal där då. Och då, så när vi började så spelade jag gitarr och Fredrik gitarr. Och sen så hade vi ingen trummis. Och jag hade alltid velat spela trummor. Och så var det så här, jaha, vi har ingen trummis, bandet håller på liksom. Vi kan inte göra någonting. Och då tänkte jag, vad fan, jag tar trummorna. Så då skaffade jag trumset och så började jag spela trummor och han spelade gitarr. Och då lossnade bandet igen liksom. Det gick bra. Och då var jag trummis.
Ja, så kan det gå. Men om du skulle beskriva lite kort eller lite långt, det får du bestämma själv, Saturnalia Tempels bandhistoria. Alltså, vad skulle du vilja berätta för de som inte vet vilka ni är?
Ja, alltså jag startade det här bandet 2006 och det var ju liksom en jag hade haft ganska länge en lust att liksom starta ett speciellt typ av musikaliskt projekt eller band liksom, som dels är väldigt grundat i liksom en esoterisk, magisk livsåskådning som liksom jag har lång erfarenhet av, så jag ville liksom på ett sätt kunna kanalisera det och liksom på något sätt blanda två musikområden som för mig är de, kanske bland de största inspirationerna. Det är dels 60-70-talets så här liksom, vad ska man säga, freeform liksom, alltså allt ifrån Hawkwind, The Doors och Stooges och det här Black Sabbath, Zeppelin, alltså hela den biten, blanda det med extremmetallen från 80- och 90-talet som liksom, ja, stora inspirationer för mig kan ju vara Bathory till exempel och ja, Celtic Frost och ja, Autopsy till exempel. Alltså, blanda de där två i en magisk, esoterisk liksom, vad ska man säga, kontext. Det var väl det som hände liksom. Vi gjorde första skivan ur där 2000, den spelades in 2007, släpptes 2008, lite olika format där. Och det blev någon form av tung, ganska långsam musik och folk sa, ah, doom. Och då sa jag, ah, okej då.
Ja, det är väl så att vi människor tycker det är viktigt att sätta etikett på musik. Jag försöker frångå det, men det är ju ofrånkomligt att det är någon slags domkänsla du skapar. Men jag tycker det är mer intressant. Men det är bara bra, jävligt bra musik.
Ja, precis. Jag menar, jag gillar ju verkligen doom och liksom är glad att förknippas med den genren liksom. Men det var inte en medveten grej att nu ska jag göra ett doomband. Det var mer att det blev långsamt och då var det som att folk som gillar doom gillade det här liksom. Och ja, jag inser att jag har ju lyssnat på mycket sån musik.
Ja.
Men ja.
Men har liksom influenserna, du nämnde ju en hel del band och det är en ganska skön mix. Det där blandningen mellan 60-70-talet med den extrema metall som kom senare. Men har det alltid liksom varit, ja men, det är de här som är huvudinfluenserna? Eller har det liksom från skiva till skiva ni har släppt, har det förändrats någonting?
Jag skulle säga att, alltså när man, som i mitt fall, liksom, jag blev inspirerad för väldigt länge sedan. Liksom. Jag menar, det var under 80-talet liksom, och tidigt 90-tal där som jag verkligen blev inspirerad av olika band kanske när man var yngre. Sen efter det så när man skapar musik så för min del så handlar det mer om att utgå från liksom, upplevelser och visioner som man får. Alltså mer, ja, att det är klart att man har ju sina rötter med sig. Alltså att vara liksom sann emot sig själv, att man kommer ifrån på något sätt. Att ja, man är rotad i den tradition man har valt kan man ju säga. Och jag är ju djupt rotad i liksom rock och metal. Liksom, jag har hållit på med det sedan 82 liksom, när jag var 7. Mm. Så att ja, det är en djupt rotad i den här traditionen. Och jag respekterar den här traditionen. Och liksom, ja, på något sätt så finns det då en klar inspiration. Och det är ju självklart när man lyssnar på det liksom så. Och det är ganska svårt att göra något nytt. Ja. Alltså så. Så då blir det kanske något som ingen vill höra också, för att det är någon, då startar man en helt ny genre, och det kan man göra, men då skulle jag göra det i ett annat band i så fall.
Ja, just det. Men jag tänker när det gäller musicerande, finns det personer som har varit extra viktig för att skapa den här musikaliska identiteten som du ändå beskriver, eller som jag uppfattar att du beskriver?
Ja, alltså så här, det kan man väl säga. Alltså jag försöker liksom att inte, vad ska man säga, alltså inspirationen skedde när man var ganska ung liksom, och då fanns det ju många som man blev inspirerad av. Men jag kan väl säga att typ Jim Morrison till exempel från The Doors, eller The Doors som band, är en jättestor inspiration. Och det hörs ju inte. Det låter ju inte som The Doors liksom. Men det här att liksom, The Doors pratar ju mycket om det här med en magisk teater, som Hermann Hesse till exempel i Steppvargen, liksom, att musiken är inte bara, det är inte bara popkultur, det är inte bara underhållning, det är inte bara liksom någon form av tillfälligt hopkok, utan att det finns annat bakom, och det känner jag att vi delar med The Doors till exempel.
Jo, men jag tänker att man behöver ju inte liksom ta hur man låter, utan det är ju precis som du säger, det kan ju vara andra aspekter som man tar med sig in i bandet. Det kan ju vara en känsla eller ett uttryckssätt eller ett angreppssätt när man skriver musiken. Det kan ju vara så mycket mer än att, för det är ju så. Men det är ju det som är också så jäkla häftigt att få höra. Ja, för mig var inspirationen The Doors, men det är ju som du säger, det kan man ju inte höra i era band, men det finns ju där och ligger och liksom puttra, och det är ju mer intressant att prata om sådana saker än att liksom säga, name droppa, ja, vi låter som de här, tycker jag.
Mm.
Ja. Men hur lätt eller svårt var det att hitta liksom, över tid, nu har du haft olika medlemmar och du har ju liksom varit huvudmedlemmen, men hur lätt eller svårt är det att hitta övriga medlemmar som liksom har samma tanke eller samma dedikation?
Alltså jag skulle vilja säga att det är, och det har väl varit ganska så svårt på ett sätt, i och med att det tog ju ganska lång tid innan vi hittade någon form av stabil sättning, kan man ju säga, och ja, det liksom, det har kommit och gått en del folk och sådär, och så kanske man har trott att nu har vi den perfekta line-upen här, men det kan ju hända saker liksom. Det hade ju ett tragiskt dödsfall med Jensa, som var en fantastisk trummis och en fantastisk människa, och han, då trodde jag verkligen att nu har jag hittat trummisen som kommer att bli det här bandets summis för evigt liksom. Det kändes otroligt bra liksom. Men vi hann ju bara göra några spelningar, och ja, sen så var det en tragisk bortgång där. Så det var ju såklart väldigt svårt. Och när man har haft ett sånt möte med en människa till exempel i det fallet, då är det så svårt sen att, vart går vi nu liksom? Vart ska jag ta vägen nu? Och ja, sen hamnade vi i en ganska stabil sättning under ganska många år. Men nu kan vi säga att jag känner vårluft här med liksom, att spela med Gotte och Pelle här känns väldigt inspirerande. Alltså det är början på något, vi vet inte vad, ingen aning hur länge. Det är liksom, vi tar det från gig till gig, vi tar det från rep till rep, vi ser liksom. Jag är väldigt glad att ha dem ombord och det känns som att det här går väldigt bra, och ja, jag hoppas att det fortsätter så. Så att just nu så är det väl jag har kallat det här på ett sätt en återfödelse eller rebirth liksom av bandet, och på ett sätt känns det så.
Mm.
Vi har varit borta i 4 år.
Ja, det är ganska lång tid, även om vi har haft en pandemi som har bråkat med oss också. Jag tänker liksom det här stödet från familj och vänner i bandrelation, har du haft någon sån, eller har du varit en steppvarg eller en ensamvarg och liksom gått dina egna vägar?
Ja, nej, men alltså det är klart att när man växte upp till exempel så hade man hjälp till viss del skulle jag säga, med tålamod och man får oväsen och får hjälp med instrument och såna grejer, så absolut. Och sen är det väl lätt så att är man väldigt intresserad av någonting som musik, så umgås man ju kanske mycket med musiker och då rör man sig i de kretsarna och har liksom en bra feedback och support liksom och så. Så att ja, det kan nog hänga ihop.
Ja. Vad är viktigt förutom att man är en bra musiker då för att det ska funka? Vad är det som gör att det funkar så bra med nuvarande setting exempelvis?
Alltså det där är ju, man brukar ju prata om personkemi och sådär, och det är någonting som är väldigt mystiskt. Alltså vad är det som händer när två människor eller tre människor, eller vet när man träffar människor, det händer ju någonting. Och ett band så alltså det är ju det verkar ju så att, det kan man ju se med vissa band, att det är någon magi med vissa personer som dyker upp och försvinner kanske i ett band. Jag menar, man kan ju kolla på typ ett band som Kiss liksom. Vad händer när Ace Frehley är med till exempel? Det händer någonting. Eller Peter Criss liksom. Det händer någonting. Och så sen kan det ju vara ålderdom eller hälsa kan ju påverka det. Men alltså man tänker, det händer någonting speciellt. Och det där är väldigt intressant. Och alltså det, jag har väl alltid varit den typen som har tyckt att det är viktigaste att en person har rätt personkemi, att det känns bra, att det är liksom att det är på rätt sätt liksom, än att någon är extremt duktig musiker, för att det, teknik är ganska överskattat i nästan alla fall skulle jag säga, både i produktion och i spel, alltså hur man spelar och så, och det är ju någonting som det här bandet på något sätt är verkligen grundade i, alltså att vi har ett organiskt sätt att både alltså spela in. Hela den processen är ju väldigt liksom dynamisk och kanske skiljer sig från andra.
Ja. Vad skulle du säga att templet vilar på för hörnstenar? Alltså vad är det för grundfundament som bandet vilar på? Förstår du frågan?
Ja, jag tror det. Precis. Och det är väl, ska man säga, det är som jag sa, att liksom ha ett musikaliskt uttryck som fungerar. Det fungerar ju dels för mig eller för de som spelar som en form av självhypnos, i och med att man har såna här väldigt avskalade låtar till exempel, med medveten att man kör ett riff i 10 minuter eller sådär. Och det får ju liksom en annan funktion. Den musiken går ju tillbaka till musikens ursprung någonstans. Jag har ju en hemsida, loppisnigelproductions.blogspot.com, där jag skriver om alltså musik och alkemi i kombination. Alltså hur diskutera till exempel vad är musik från början, eller vad är, och att det, musik har ju fungerat genom liksom århundradena, årtusendena som kanske ett sätt att kontakta liksom en det andliga, det magiska, kontakt med andra sidan, kontakt med gudar, musiken och andesången kan till exempel vara äldre än talet. Det har alltid funnits, alltså musik har haft ett högre syfte, eller om man ska säga, än att bara vara underhållning. Alltså det vi känner som popkultur och underhållning, det kanske kom på, ja det är svårt att säga, 1900-talet, när liksom, ja, man började kunna liksom, folk hade råd att gå på spelningar, folk hade råd att köpa skivor, radion kom, tv kom, och då fick musiken en funktion av popkultur. Jag ser snarare tillbaka på någon form av liksom uråldrig schamansk grej. Alltså typ på samma sätt som en schaman slår på en trumma, på det sättet så spelar vi metal.
Okej. Hur väcktes det här intresset för andevärlden eller magi eller shamaner och så?
Ja, det har väl funnits där i hela livet ungefär skulle jag vilja säga, och har studerat det på många sätt, och då blir det ju naturligt att vilja uttrycka det. Alltså det där är väl någonting också som, vad ska man säga, alltså inom musikvärlden, så speciellt inom rock och metal, så har det ju varit det är ganska vanligt. Alltså det är ganska vanligt att se alltså olika esoteriska, magiska och kulta symboler och så vidare. Och liksom, ja, det tycker jag, alltså det gör ingenting. Men ofta kan det ju handla om underhållning. Och det där diskuterar jag också när jag skriver om såna här saker lite grann. Vad är skillnaden och alltså, vad är det som händer till exempel om man använder symboler, om man använder liksom, jag menar, om man tänker sig som en form av masshypnos till exempel, vad händer vid en konsert? Det är ganska intressant liksom, vad är det som händer? Och om vi, vad är en konsert för någonting? Det finns en väldigt intressant bok som heter The Death and Resurrection Show, som Killing Joke har gjort en låt om också, mm-hmm. som handlar just om liksom, som handlar just liksom om hur så hur människan har gått från religiösa, liksom gamla, kanske hedniska, liksom olika typer av festivaler där folk hamnade i trans och så vidare. Och att människan har ett behov av det här, liksom att kanske dansa eller att liksom på något sätt gå in i något annat än sig själv. Att liksom släppa det logiska, släppa tankarna och gå in i något djupare. Och att nu på modern tid så kanske, i alla fall under en period, så kanske musiken, konserter, skivorna har tagit den rollen liksom att föra tillbaka människan till någon form av urtillstånd.
Fan vad intressant. Jag har aldrig tänkt i det perspektivet. Du breddade verkligen tankevärlden där. Fan vad, vilken intressant tanke. Verkligen. Tack för den. Men hur viktigt är det? Eller är det viktigt att en lyssnare förstår just den här andemeningen med er musik eller med bandet?
Nej, det är inte viktigt alls. Utan i och med att man väljer att liksom, ja, men släppa skivor, göra spelningar och så här, så är det ju liksom för att jag menar, jag tycker det är givande att liksom föra ut musiken, spelningar och skivor och sådär. Och varje deltagare, om man säger, kan ju sätta sin egen mening. Alltså varje person har ju liksom en frihet att själv tolka och känna vad det är för någonting. Jag tror inte riktigt på något sätt att man behöver ha någon form av så här intvingande grej att en skapelse måste tolkas på ett visst sätt, utan så fort du har skapat någonting så lever det sitt eget liv. Så är det. På gott och ont, eller man ska säga. Så att, ja.
Ja, ja. Jo, men det är verkligen. Och där har du kommit en väldigt lång bit på vägen. För en del band som jag pratar med, de har ju liksom en tanke att ja, men det är så här det ska tolkas. Och det här är det liksom det enda rätta sättet. Medan ja, men du låter ju som att du är ganska fri i tanken där. Att liksom, men den lever ju sitt eget liv, det kan man kanske inte. Man kan skapa musiken och den betyder någonting för mig som musiker. Men sen när det är lyssnaren så kan det bli helt andra register. Och det är ju ganska fantastiskt.
Mm. Jag skulle säga att om det är någonting som man kan tänka sig. Liksom jag kan säga, det är väl liksom att musiken kanske kan leda till någon, liksom ett meditativt tillstånd eller liksom leda bortom det logiska på ett sätt till någonting mera nära existensens kärna.
Ja, nej, men jag tänker liksom oavsett vilken av skivorna med dig som jag lyssnar på så tar den ju mig till. Om än bara för en stund när jag sitter på tunnelbanan så tar den ju mig till ett annat rum, ett annan tid. Eller, men precis som du sa det där med att när man står på en spelning så kanske man är där och då och man transporteras in i en annan tid och rum. Och det är ganska häftigt när musiken gör det. Det är inte all musik som gör det, men din musik gör verkligen det. För det jag förstår vad du är ute efter. Men vad försöker du liksom för egen del eller för lyssnarens del skapa någon typ av känsla? Alltså om du får tänka fritt, vad skulle du vilja frammana för känslor hos lyssnaren?
Ja, nej, jag tänker inte så, utan när jag skapar så är det, jag försöker ha det som en process helt utanför tankar och helt utanför den logiska sfären. Alltså jag försöker eller jag jobbar med alltså meditativa tillstånd som är då liksom icke logiska på det sättet, och skapar liksom en, om jag ska skriva ett riff så spelar jag, och sen märker jag när, om jag kan spela ett riff hur länge som helst, om jag så spelar gitarr så spelar jag ett riff, och det här riffet kan jag spela i 10 minuter, i 20 minuter och sådär, och det känns, man får en viss känsla, jag får någon upplevelse av det jag har skapat. Och jag kan inte förklara exakt vad det är, och jag vill inte förklara heller vad det är, men jag vet vad det är jag vill skapa. Det är inte att jag vill liksom, det är inte så att jag tänker mig att jag ska liksom, nu ska lyssnaren få en känsla av det här, utan jag vet vad jag vill ha eller vad jag vill skapa, och så skapar jag det. Det är liksom, jag blir lika glad eller förvånad varje gång som någon annan liksom uppskattar eller tycker det är intressant vad jag pysslar med, för egentligen är det här väldigt mycket för mig.
Ja, det låter som det primära är liksom bara skapa hos dig, och så blir det en jäkla bonus att någon annan bara, fan, det här var ju jävligt nice.
Ja, precis.
Ja, ja, men det är ju rätt häftigt. Men när är det så enbart, alltså när det gäller musiken, men är det också den känslan du skapar hos dig själv när du skriver texter?
Texterna är ju liksom, ska man säga, ett sätt att uttrycka, liksom, man har ju musiken och sen kommer texterna till och ger liksom en annan dimension. Och jag försöker ju på något sätt också skriva texter som inte är standardmässigt, logiskt, intellektuella så. Det är klart att vissa texter kanske har blivit mer av en berättelse, eller det har väl hänt, men det jag jobbar med, liksom, speciellt de senaste kanske två, tre skivorna, det är att liksom använda texterna på ett sätt som skapar liksom en form av ground zero, liksom i form av att jag berättar någonting som är väldigt, väldigt specifikt för mig. Liksom. Så att texterna har en väldigt specifik betydelse för mig. Men de skrivs på ett så allmänt sätt så att jag tror att andra kan hitta en annan betydelse. Och då är vi tillbaka till det jag sa, att liksom det är liksom tolkningen, jag kan se det som ett fraktal, att det liksom bara liksom finns hur många tolkningar som helst. Det är väl ungefär som, alltså som jag själv, om jag ska betrakta konst till exempel, om jag ser en tavla, så en riktigt intressant tavla kan ju ha hur många tolkningar som helst.
Ja, men visst är det så. Skulle du säga att liksom texterna är på något sätt självupplevda, fast du klär dem i skrud av allmänt hållna?
Alltså jag brukar inte vilja förklara för mycket om texterna, just därför att jag tycker om att hålla dem lite mystiska och hålla dem lite sådär på det sätt som de är. Alltså att det är det som är förklaras i texten, och så kan man ha texten och jobba med den.
Ja, men det är skönt. Jag tänkte, du nämnde ju också tidigare att en del anser att ni är doom. Men finns det andra genrer som du tycker att ni också är besläktade med som ingen tänker på?
Jag vet inte riktigt. Alltså, jag skulle nog säga att hjärtat i bandet har alltid varit doom. Så att jag är glatt, vad säger man, inkluderade det liksom, och kände att ja, vi har nog hemma där, för det är en ganska bred och bra genre. Så om man nu måste prata genre, så är det en bred och bra genre att vara i. Men som jag sa, att vi tänker mig liksom att det skedde kanske på grund, det skedde liksom av en blandning, att ta då till exempel Hawkwind och The Doors eller Sabbath, alla vill inspirera av Sabbath liksom, men, ja, och så föra det till en mer extrem metall grej och då uppstod det här. Liksom att ibland ha grovlande sång, ibland ha vanlig sång, ha ett fussigt ljud, kanske nedstämt, men ibland ha ganska aggressiva, kanske black metal liknande riff i en sån här lite mer, för folk säger ofta stoner också, det händer, det kommer också bara liksom av någon form av händelse. Så alltså om folk hör 60-70-tal så blir det så här, är det stoner liksom. Ja, det är återigen genres liksom.
Ja, men jag kan verkligen tycka, ja, men framförallt på senaste skivan Paradigm Call, så finns det ju liksom black metal-tendenser både i riffandet men även i hur du använder den vokala delen.
Mm.
Ja. Ja. Men är det, återigen, är det viktigt att tillhöra en genre? Eller är det liksom viktigare för omgivningen än för dig?
Alltså, jag har ofta fått frågor kring genres och sådär. Och jag brukar prata om att liksom genre uppfanns jag av skivbolag för att de skulle veta liksom, lite grann hur de ska marknadsföra ett band till exempel. Skivaffärerna på den tiden behövde ha någonstans att ställa, var ska jag ställa den här skivan och sådär. Va? Och då behöver man generalisera och det är alltid otroligt tråkigt. Så att jag skulle på ett sätt så kan jag se det som att det vore skönt att liksom, ja, vara lite genre, vara utan genre. Men på ett annat sätt så kan jag också respektera alltså traditionen av rock och metal. Jag kan respektera det. Jag kan respektera liksom doom-traditionen, var den kommer ifrån och de banden som liksom, och så. Och alla traditioner som finns inom metal. Så att det är väl lite så här, ja. Å ena sidan så kanske genres är lite tråkiga, å andra sidan så inom just metal och rock skulle jag säga så har det hänt någonting där liksom, det har blivit lite grann Ouroboros, ormen har bitit sig i svansen och återfött sig själv. Alltså, på något sätt så du har en genre som kanske är på ett visst sätt. Det skulle kunna bli kanske tråkigt att alla gör samma sak, men de gör samma sak på ett så otroligt intensivt och envetet sätt liksom, och bara vägrar ändra på sig. Och det kan skapa en karisma, en charm, som doom, traditionell doom liksom. Det är vägra ändra på sig, så här är det liksom. Det kan finnas en absolut en kvalitet och en styrka i det.
Ja, men absolut. Men man får väl verkligen gratulera till ett fantastiskt bra bandsläpp, eller albumsläpp måste jag säga. Jag tycker att från skiva till skiva utvecklas ni, och det är någon form av organisk och musikalisk, och just det där känslan som man får som lyssnare att inte liksom fastna i någon traditionell form som gör det väldigt intressant. Och vissa band vill man ju bara ha att de låter likadant skiva efter skiva, men Saturnalia Temple är ju inte ett sånt band, och jag tycker det verkligen är en fantastisk skiva. Men hur har den tagits emot?
Ja, det har sett ganska mycket bra recensioner, så jag skulle säga att den har tagits emot bra. Det är den bild jag får, och jag skulle säga att efter vi har gjort 2 gigs nu, och jag har nog aldrig haft så bra liksom respons efter giggen heller liksom, så det känns ju som
kul.
Att ja, det känns som så här väldigt starkt och positivt mottagande. Och det är kul.
Ja. Men själva skrivandet av låten, när började liksom hela arbetet med det som blev Paradigm Call?
Ja du, nu ska vi se, det började väl kanske för lite över ett år sedan så, någonstans, 1,5 år sedan kanske processen började. Ja, och jag skriver väl ofta, alltså jag skapar ju ofta, det tar inte så lång tid sådär, men sen är det alla andra grejer runt omkring och så, alltså, ja. Som kan ta tid liksom. Så, jag menar, jag tror många musiker känner att man skulle bara vilja liksom skriva grejen och släppa det samma dag.
Precis.
Klart till nästa grej, men funkar inte riktigt så.
Nej. Det kommer ju in att man ska liksom, man ska släppa det, om antingen släpper man det själv och då är det ju lite enklare, eller så är det ett skivbolag som ska liksom, då ska det matcha in med andra bolag, och jag kan ju tänka mig att man är nog ganska trött på att liksom, man vill få ut skivjäveln och så vill man ut och spela och så sen, men det är ju inte den verklighet som råder, utan snarare är det ju så att man jobbar hårt med skivan och så spelar man in den och man skickar den till ett bolag och så sen ska det liksom jäsa och så ska det pressas, och när skivan släpps så är man kanske redan på väg mot nya skivan som tanken.
Ja, så kan det nog vara. I det här fallet så kändes det som att det var inte allt för lång process, men det kan nog vara det för en del band och så.
Ja.
Så men jag har ju liksom en egen studio som jag jobbar i, så det är ett rätt organiskt sätt att skriva och spela in och sådär, så det är ju skönt.
Ja, men det måste bli jätteskönt. Men låtarna då som hamnade på skivan, kan du berätta lite vad är det man får som lyssnare på Paradigm Call?
Ja, det är väl som vi varit inne på. Alltså, jag skulle säga att inte så många riff. Alltså, vi håller oss, eller jag håller mig till att liksom, försöka kanske ha ett riff. Någonstans känns det som ibland som att det ideal är att ha två riff i en låt. På den här tiden så har vi vissa låtar som har ett riff, vissa som har två, vissa kanske har tre. Jag har faktiskt inte tänkt på hur många, men det är sällan som det blir mer än tre. Kanske någon variation på det. Så det är så här, tung hypnotisk metal liksom. Det handlar om. Och ja, jag känner ju liksom att om jag, som jag sa, liksom, om jag tycker om att spela de här riffen så brukar det liksom... Brukar det funka? För någonstans är det så här att det känns ju som en utmaning, och det känns ju som att om du gör en låt som är 8 minuter lång med ett riff liksom, det skulle kunna bli skit liksom.
Ja, ja, verkligen.
Och det är inte för mig att säga, men jag gillar ju det jag gör såklart liksom. Så jag tycker det är ett intressant experiment att göra det, att göra liksom långa låtar med ett riff och på något sätt att försöka få det att funka.
Ja. Men vad... Du har ju kommit tillbaka till det där just att det är ett riff som hänger i hos dig. Vad är ett bra riff då? Vad är det som skapar den känslan hos dig?
Ja, det är ju som sagt också en ganska mystisk process som jag tror är unik för varje person som skapar. Det är väl att det känns. Det måste kännas så. Och när man känner det, och det är väl kanske något som man kanske odlar en instinkt som musiker, liksom att man lär sig kunna känna liksom hur det ska kännas, så här, kunna lukta sig till vad ett bra riff liksom, jag vet inte. På något sätt så är det bara det är en viss vibration, det är en energi, och det viktiga för mig är ju att behålla den här känslan i hela inspelningen, alltså, så att jag jobbar ju med att försöka ha så här, första tagningar, inte hålla på liksom och över liksom producerar det tekniskt, utan liksom jag har inga problem med om jag spelar och så kanske blir lite misstag, behåller det och låter det liksom berika inspelningen. Alltså det är, på något sätt så är det att den här datoriserade perfektionen som kan uppkomma, jag tror det kanske dödar musik till viss del, alltså för man kan höra musik, även extrem metal, som är så överproducerad så att det låter liksom som hissmusik, alltså det är så, jag vet inte, det jag har gått igenom så mycket grejer så att det som kommer ut låter inte så kraftfullt. Alltså, så gamla skivor kan ha ett mer kraftfullt sound för det är mindre polerat. Så känner jag.
Ja men det kan jag verkligen hålla med. Men när kommer rifferna till dig då? Alltså, i vilka miljöer eller vilka tillfällen generellt förstås?
Ja, alltså det kan ju vara... Det kan vara väldigt olika, men man kan väl säga att jag har hållit på och skrivit riff ett tag, så jag har liksom lärt mig att fånga dem, eller vad ska jag säga. Det är en ganska process som är svår att beskriva, det är en ganska mystisk process, men det kan vara att man får en känsla, man får en instinktiv eller intuitiv känsla av något slag, och det börjar med det kanske, och så kanske man går och spelar gitarr eller man skapar någonting och så kommer det. Det kan också vara att man själv liksom frammana den här känslan att nu vill jag skriva någonting, och då kan det också vara att man får liksom jobba fram en viss känsla i sig själv. Så. Och det är ju samma grej som när man spelar in, alltså just det här att vad som händer i rummet när man spelar in musik och vad man känner när man spelar, det är ju extremt viktigt för slutresultatet. För det är många som undrar så här, att musik tappar liksom lyssnare eller så här. Neil Young, han hade en teori om att det ljudkvaliteten var för dålig, så han skulle skapa något nytt format som skulle ge att det blev bättre ljudkvalitet och sådär. Så många som har undrat över liksom, varför liksom, vill inte folk lyssna på det eller det och sådär. Alltså jag undrar om inte det kanske har att göra med just det här att själva skapandet och inspelandet har blivit liksom någonting annat än vad det kanske har varit. I och med att förr så var det väldigt svårt att spela in en skiva. Det var liksom analog tape, och liksom, du hade inte så många chanser på dig liksom, utan det var ganska hårt i studion liksom, det var, du var tvungen att sätta det här, det var den här pressen och det var liksom, ja, inte för att press kanske är något bra, men det tvingade ju folk att bli extrema, alltså att verkligen vara extrema i sitt spelande eller vara fokuserade eller vara liksom, du var nästan tvungen att vara övermänskligt duktig för att kunna spela in en skiva. Jag tänker liksom hur det kanske har blivit nu till viss del, att man sitter ner i någon stol och plinkar på sin gitarr och så gör man 10 olika tagningar och klipper ihop de bästa. Och man tänker sig liksom att det där kommer bli kraftfullt. Och då tänker jag på Carlos Santana som sa att om du inte känner det, hur tror du då att någon annan liksom ska kunna känna det?
Sant det. Nej, men det, jag tror vi lever i en tidsålder. Det är ju så lätt att erasa någonting eller göra om det eller göra liksom kopiera, ja men den där delen var bra och så kopierar man det bara, men det blir ganska skärlöst kan jag tycka.
Alltså jag tror att det du tar bort, alltså jag menar, jag kan ingenting om hjärnforskning, men jag kan tänka mig att vi uppfattar väldigt mycket när vi lyssnar och vi kanske hör, Göran kanske uppfattar fler nyanser än vad vi är medvetna om, och när du spelar en hel låt från början till slut liksom i en tagning så gör du olika egenheter, va? Du gör olika saker så här, på ditt instrument som är information, alltså en väldigt fin skala av information, men som skapar liksom en kanske en form av liksom närvaro i musiken, som skapar en energi, en vibration, och liksom, och det personen känner kanske också kommer med via det där, och att det finns många sådana aspekter, och det i sig i sin tur då kanske skapar att det blir intressant att lyssna på. Så att det du beskriver är att man copy-pastar, man kör någonting i några sekunder och så bara copy-pastar man det och så här, då har du tagit bort ganska mycket information och du kanske har skapat något som är väldigt sterilt och stelt och kanske inte har den här närvaron.
Ja, men verkligen. Men var det så på låtarna som hamnade på Paradigm Call, var det liksom det du hade i tanken, men när du gick in i studion blev det liksom dimensioner bättre?
Alltså jag jobbar ju ofta väldigt så här instinktivt, att jag skriver låten så spelar jag in den ganska snabbt efter det, och jag försöker hålla mig till liksom första tagningar där den här liksom, där jag har inte hunnit börja tänka, jag har inte hunnit börja liksom bli duktig, om man säger så. Jag har inte hunnit börja liksom hacka sönder det med massa logik och bara, nu ska jag göra så här, utan jag försöker gå mer som mer schamanskt, instinktivt, att liksom, okej, första tanken är rätt. Och sen spelar jag in det, och sen så, om jag känner att känslan är där, vilket det ofta är när man jobbar på det sättet, så som jag sa, liksom, det kan finnas misstag här och där, men då låter jag dem vara där. För det är information och det är närhet och det är liv i musiken. Alltså så. Och liksom jag menar, jag kan känna att det där är någonting som för mig skapar liksom en karisma. Att det är lite egenheter som händer i musiken. Så det är inte någon form av, inte statiskt.
Nej, men jag håller med. Men de 8 låtarna som blev på skivan då, hur resonerar du liksom om ordningen på dem?
Ja, men det är ganska så här genomtänkt såklart liksom, för att jag tycker ju om albumformatet. Jag är så här från den generationen som älskar album. Man är uppvuxen med vinylskivor och kassetter, du vet, så här, det är en skiva, är en skiva liksom, och den måste vara en resa och den måste följa liksom ett visst mönster. Så att, ja, det är väldigt medvetet hur jag placerade låtarna och så. Absolut, det är tänkt att vara en helhetsupplevelse.
Ja, men jag tänker, skapande kan ju vara olika, och jag tänker, ert band har ju varit igång så länge. Liksom, skiljer sig skapandet av Paradigm Call åt jämfört med de tidigare släpperna?
Själva skrivandet skulle jag säga har varit nog samma, nästan, alltså typ samma typ av process från början egentligen då. I och med att jag, när jag skapade det så hade jag en tydlig vision om hur jag ville att det skulle vara, och började ju med att liksom skapa riff liksom, får man liksom, det, så jag vet inte om jag kan säga att jag håller på med någon låtskrivande egentligen. Jag skriver så här, så att jag gör riff Och sen så tänker jag mig att de här riffen ska vara hypnotiska liksom, och sen så hamnar de i någon sorts låtliknande varianter liksom där, och så hamrar ut det där bara på ett sätt som jag gillar. Och det har varit så liksom hela tiden egentligen, att jobba på ett väldigt simpelt så här, skala ner allting och liksom väldigt primitivt på ett sätt.
Ja, cool. Men man har ju ofrånkomligen favoritlåtar, och just nu så är det ju med alla bra skivor att det kan ändras över tid, men jag älskar ju Among the Ruins. Vad kan du inte berätta om hur kom den till dig, och liksom hur blev det den fantastiska låt det blev?
Ja, tack. Alltså den är lite intressant i det att den skrev jag lite tidigare, om man säger. Den skrev jag inte precis nu när jag skulle göra skivan, utan jag hittade den, att jag hade spelat in en variant av den någon gång för kanske, jag vet inte, ett par år sedan, och liksom lagt undan den så. Och så hittade jag den och så tänkte jag, jaha, vad är det här för något? Okej, det är något som jag har gjort här. Jag var inte riktigt säker på om den skulle med. Men ja, alla som håller på med musik vet ju att liksom, om någonting fastnar i huvudet, det är givet liksom att det är ett bra tecken.
Ja.
Och den här låten liksom fastnade i huvudet. Jag bara gick och hade den i huvudet en dag eller två, så bara insåg jag, okej, ja, men den pockar på min uppmärksamhet. Den måste komma med på skivan, och så spelade jag in den. Men så kände jag liksom att när jag hade spelat in den att jag ville ha en annan energi i sången. Jag kände att okej, liksom, det blir... skivan, jag tänker albumets gång så här, så tänkte jag liksom att ska jag hålla på och kraxa och skrika på varenda låt här? Monotoni älskar jag ju absolut, men jag tänkte att vi en annan energi kanske slänger in här, och då kom jag direkt att tänka på Paul Delaney då från Black Anvil, som är en god vän, och jag respekterar honom och kände att hans energi skulle kunna vara bra här, så jag kollade på honom, han var sugen på att göra det, och så, ja, där blev låten.
Aha. Vad var annorlunda? Alltså, vad skapades det för energi som du eftersökte då?
Den finns ju i låten. Så att, det är väl om man lyssnar på skivan så hör man ju liksom hur jag sjunger och de låtarna. Sen kommer den här låten där han sjunger. Så, ja, man får nog uppleva det själv.
Ja.
Vad som händer.
Härligt, jag gillar din ansats till att liksom inte skriva någon, ja, men det är så här, utan det är upp till den som lyssnar att göra den bedömningen. Det är ganska häftigt. Men jag tänkte liksom, var det några, det är ganska enkelt att liksom ha en egen studio, men erfarenheter runt inspelning, var det några moment som var svårare att få till, eller liksom var det på vippen att någon av låtarna inte kom med för att det inte funkar, eller var det en ganska enkel inspelning?
Jag skulle säga att det flöt på rätt bra så. Och jag tänkte hela tiden på att jag ville liksom ha en ganska så här ännu mer avskalad kanske, liksom, jobba mycket på ett mer direkt, att göra lite mer direkta låtar kanske. Jag tänker på Gravity var lite mer experimentell kanske, och så i det här fallet så kände jag mer att jobba lite mer direkt, och själva inspelningen flöt på väldigt bra skulle jag säga. Det var inga problem där faktiskt, så det rullade på bra.
Ja, men det är väl fördelen när man har. Men du sa ju också tidigare att liksom, det var folk som uppskattar vad du gör och liksom, att den har mottagits väl. Men är det viktigt att få recensioner, och vad läser du recensioner, och vad händer om det är bra recensioner kontra om det är mindre bra recensioner?
Ja, det där är ju alltid en sån här grej som liksom, ja, alltså när man skapar någonting så är det ju så att då släpps det ut i världen och så lever det sitt eget liv liksom. Det påverkar inte min kreativa process vad andra tycker så. Alltså jag, och det är väl också en, alltså jag tror att har man hållit på ett tag och man har själv en tydlig vision och man är djupt rotad liksom i den musikaliska tradition man arbetar inom, så är man ju liksom på ett sätt, jag tror att man tycker om att hålla på liksom. Och det är någon form av, som jag sa, att jag är glatt överraskad att faktiskt varje skiva har väl fått liksom ett bra mottagande så. Och jag brukar läsa recensioner som dyker upp sådär. Alltså det, jag tror inte att jag läser alla, men jag läser väl de som jag hittar och som jag ser. Och jag kan dela dem på sociala medier och sådär. Liksom, det är inte så att man behöver vara helt isolerad från det för att kunna... Alltså jag känner att jag är tillräckligt distanserad från, liksom, vad ska man säga... den resterande världen liksom, i form av liksom, vad andra tänker och tycker, vad, liksom, vad hela världen kan säga, eller du vet, recensioner. Alltså det är någonting som, det berör liksom inte mig i min process, utan jag kan ta del av det. Ibland är det ganska kul, alltså dåliga recensioner kan ju vara skitroliga. Så jag har ju läst recensioner där de, vad var det de skrev? Jag tror att Toby Adder var någon som skrev så här att är det för mycket syntar på den här skivan?
Oj.
Det var jättekul liksom, för det var inte en enda synt liksom.
Nej, det kan jag inte säga att jag hittar. Då har du liksom klätt in dem väldigt fint i resten av musiken, för jag hittar inte heller jättemycket syntar.
Nej, och sen typ, jag tror det var faktiskt, det var någon recension från Paradigm Call här som var jätterolig också så här. Det var... Jag vet inte var jag hittade den, men det var någon snubbe som skrev, och det lät verkligen som att han hatade liksom hårdrock så här. Jag vet inte hur han hade fått den här skivan att recensera, men han skrev att ska det vara så här jäkla hårt och tungt, men vad fånigt liksom, och så ska de hålla på och skrika, och det lät ungefär som man tänker sig när man var liten och skulle spela hårdrock för pappa eller något. Du fattar liksom.
Ja, ja.
Han var liksom sur, han var lite sur på hela metalgenren, lät det, så det var jättekul att läsa. Man bara okej,
det är lite som det där för många år sedan. Det var så här, ja, egentligen lyssnar inte jag på hårdrock när recensenter liksom ska liksom nej, men jag lyssnar inte på den här typen av musik, och så ska de liksom såga det därför. Men vad fan, ge det till någon annan då som kan ge det rättvisa. Vad är liksom värdet att försöka liksom sätta sig på vad någon annan verkshöjd gör? Alltså jag tycker det är lite tråkigt, men det finns ju en del recensenter, och även jag har väl stött på intervjuare som liksom verkligen bara, de är inte ens intresserade av musiken, och då blir det ganska platt.
Ja, jag tänker så här, skräckexempel har vi från 70-talet så här, Led Zeppelin var ju alltid sågade i så här, var det så här, Rolling Stone eller något, och Jimmy Page är fortfarande sur liksom så här, och det var väl också att Black Sabbath, jag tror första Sabbath-skivan fick så här jättedålig recension, tror jag, i Rolling Stone. Och bara, det här är så här tråkiga Cream-kopier. Det här kommer inte att gå någon vart liksom. Alltså, det är rätt kul att tänka sig så här legendariska plattor. Folk bara, usch, det här var ju jättetömpigt, säger någon journalist eller så.
Ja, 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 ja. Det hade ju kunnat stanna där, men ja, det gick en annan väg. Men jag tänker, när det gäller livespelningar då, vad ligger i pipen? Finns det någonting bokat eller någonting som är på gång?
Jo då, man kan väl säga så här att, alltså, jag gjorde skivan och sen så kom Pelle och Gotte med då. Och då hade vi inte spelat live på liksom 4 år sen turnén då, headline-turnén 2020. Mm. Så att jag kände så här att ja, vi gör den här spelningen, liksom releasepartiet i Bryssel. Och sen så gör vi den här Celestial Darkness i London. Och så känner lite efter det, alltså hur var det här liksom? Hur ska vi köra? Hur mycket ska vi spela liksom? Vi kände att det här var helt fantastiskt liksom. Det kändes jäkligt bra. Så att vi har bokat en festival i Österrike, Tafeljogd, i juni. Det är någon så här, spela in i ett slott på någon borgård eller så här. Det var en open air, så det verkar jäkligt coolt. Sen håller vi på att boka en Berlinspelning i höst. Och vi har lite andra grejer så här, på G. Liksom, det är lite olika saker, men det är väl ungefär de som börjar vara klara. Så, men vi kommer väl inte att så här spela, vi har väl aldrig egentligen så här spelat supermycket, har vi inte gjort. Vi har ju turnerat en del, det gjorde vi. Vi gjorde en ganska lång USA-turné liksom, i 2013, och vi har kört Europa-turné där 15, 16, 20 liksom. Men ja, vi har väl aldrig varit ett så här band som har liksom spelat jättemycket. Mm. Och jag skulle tänka att vi kanske gör, ja, kanske 5 gigs i år, 5-6, där som det ser ut nu. Kan bli mer, alltså vi håller på att skriva på för ett bokningsbolag, så att det kan ju hända att det liksom kommer med.
Ah, vad kul. Men Är det liksom så här, när ni tar spelningar så ska det vara någonting extra då? För det låter ju jävligt coolt, den där spelningen i Österrike.
Alltså jag måste säga att vi har haft en otrolig tur i det här bandet att göra så här coola spelningar och festivaler. Jag har blivit inbjuden till väldigt många så här speciella grejer. Och ja, lite så kanske det är. Jag vet inte om det är att man har hållit på. Jag har ju turnerat sedan 95 liksom. Så att man har ju varit runt ganska många vänder. Och alltså det är klart att just i det här läget så känns det som att det vi har med nya line-upen och alltihopa är ganska speciellt. Och vi vill liksom behålla det så. Så kanske inte kommer att ta alla klubbgigs och alla gigs här och där. Utan kanske kommer att satsa på liksom gigs som känns lite speciella och så. Så att ja, det är väl där vi befinner oss nu.
Mm. Kommer det kunna bli några Sverigespelningar?
Ja, det är möjligt. Jag har inte hört av några bokare från Sverige eller sådär. Så att vi får se. Om det dyker upp något som verkar bra så är det fullt möjligt att vi är intresserade.
Varför är svenska bokare så jävla trög ibland? Men det...
Ja, vi spelade ganska mycket i Sverige. Bara där 2010, 2016, där 17. Där körde vi rätt mycket i Sverige. Men nu har vi inte spelat här sedan... Jag tror close-up-båten var sist, tror jag. Det var 2017 eller 18, 17 kanske det var.
Ja,
det var nog sist vi spelade i Sverige, men det var faktiskt ute på havet. Jag vet inte om det räknas som Sverige, men det var i svenskt arv.
Semi-svenskt.
Mm.
Ja. Men om man tittar i spåkulan, då, hur ser det ut på fronten med kommande musik?
Ja, vad heter det? Vi håller på att jobba på en ny låt som kommer att komma på en split. Och jag vill inte säga mer, men det är ett jävligt bra kompan som vi ska samarbeta med. Och jag har ingen aning när den kommer, men som sagt, och då spelar vi alla tre på den. Så det är väl ungefär vad som vi håller på att pyssla med nu.
Ja, men det låter ju helt underbart. Var hittar man, eller hur supportar man er på bästa sätt då?
Ja, det är väl att köpa skivorna. De finns ju på Listenable. Vi har ingen egen webbshop just nu, utan det är på Listenable Records. Man kan hitta deras webbshop, köpa skivor och tröjor och vad de har. Och sen har vi liksom, vi har en Instagram, vi har Facebook, alla de här grejerna också. Så det är väl det. Ja, lyssna och följ oss och sådana grejer, jag vet inte.
Sprid skiten som pesten.
Ja, om man vill.
Ja, det är ju underbart. Men du, tusen tack för ett väldigt sinnesvidgande samtal.
Ja, tack själv. Det var väldigt trevligt.
Du har lyssnat på en podcast från heavyunderground.se. Jag som säger det heter Magnus Tannegren och är den som producerar och intervjuar i den här podcasten. Vill du veta mer om det här avsnittet eller om podcasten i allmänhet? Besök heavyunderground.se eller leta upp oss på de sociala kanalerna på Facebook och Instagram. Tack för att just du har lyssnat.
Hey, I met you. You are not cool.
I know. Even when I thought I was, I knew I wasn't.
Because we are uncool.
I'm glad you were home.
I'm always home. I'm uncool.
Me too.
You're doing great. Yeah. The only true currency in this bankrupt world is what you share with someone else when you